jättekul.
Då säger vi välkomna till Bara Bajens eftersnack efter matchen mellan Hammarby och Kalmar som slutar 2-1. Ganska svajigt emellanåt, men vi ska prata om matchen. Det är jag som heter Kent Granqvist som är här. Magnus Österberg, välkommen.
Tack så mycket.
Stefan Brundin, välkommen hit.
Hej, hej.
Och så har vi Johannes Betanis här, tjena.
Halloj.
Välkommen du också. Tack. Och sen skulle vi ha haft, eller eventuellt var det tänkt att Rickard Slätt skulle dyka upp, men han är sjuk och inte med oss idag. Ja, det har ju hänt en del med laget de här två senaste matcherna. Förändringar i backlinjen, Filip Haglund ut på vänsterkanten och så vidare. Är det det som har gjort att vi har nu två raka segrar?
Det är klart att det borde ju ha någon del i det såklart. Sen är det nog lite tillfälligheter också. Mot Gävle så möter man ju ett ganska svagt lag. Det ska man inte hymla med. Tittar man på första halvleken idag så det försvarsspelet som Hammarby spelar i första halvleken är ju inte, det är inte jättebra med tanke på hur mycket chanser man släpper till. Och det är ju mer oskicklighet och dåligt av Kalmar att inte träffa målet och göra mål. De har ju faktiskt öppet mål vid ett tillfälle också. Så att Men någonstans så är det klart, de gjorde en förändring och så fick de en seger. Nu kunde de starta med samma elva igen och det har ju inte hänt så väldigt ofta. Och nu vann de igen och det är klart, sånt ger ju, segrar ger ju ny kraft och energi till allt och alla. Och det är inte så jäkla viktigt egentligen hur det ser ut. Det handlar mer om att vinna matcherna nu.
Nej, men två vinster i rad här, det är ju för det första fantastiskt roligt. Och sen bara för att säga, jag tycker ändå att det är en skillnad med, alltså den som har utmärkt sig i de här två matcherna, jag har sett båda på plats, Gävle och nu Kalmar, det är Aido. Det finns ju inte en duell han går upp i som han inte vinner. Om man inte vinner första gången så är han ju där andra gången i alla fall. Och jag tycker det är en jätteskillnad. Sen må det vara mot lag som halvar i den under halvan. Nu är ändå de där vi ska hämta poängen. Så att, kan han göra skillnaden i de här matcherna så är jag mer nöjd.
Sen tror jag faktiskt att den som gör absolut störst skillnad är han som spelar bredvid honom, David Boviklander, som... Dels får jag känslan av att han styr Aido väldigt mycket i positionsspelet, men sen hans kroppsspråk, hans sätt att mana på allt och alla i alla lägen oavsett om man leder, ligger under eller vad man gör, det tror jag är ännu viktigare mot, för de varken Rickard Magyar eller Lars Sätra har det kroppsspråket.
Jag fick ju inte prata klart, det var ju precis det jag skulle säga i en bisats där. Jag håller med David Boviklander, både när han fick komma in den sista delen mot AIK och sen så de här två matcherna. Han har gjort det bra, så att det är en skillnad. Och sen så ska vi inte komma ifrån att Kalmar var väl över hela matchen det bättre laget ändå idag på marginalen skulle jag säga. Även om jag tycker att vi hade också chanser som vi inte utnyttjade.
Först är det ju jättekul att du tar 6 poäng på 2 matcher som vi verkligen, verkligen behövde. Så det är ingen snack. Och jag håller med Magnus, det är absolut viktigast att vi vinner de här matcherna mot de här lagen. Att komma in, oavsett vilken position du har, i just de här matcherna är ju ganska tacksamt ändå. För det är ju typ det svagaste motståndet vi har mött i serien, mer eller mindre. Det finns ju ett till annat uselt lag, de lyckades sparka in 3 bollar. Och det är klart, där spelar man ju gärna ut sig som en back om man inte kan hålla reda på det försvaret. Så det är ganska tacksamt. Sen... Jag tycker att Aido var egentligen bättre idag än vad han var mot Gävle. För det var ju liksom inga svårigheter alls i Gävle-matchen. Det var ju så otroligt tamt motstånd vi mötte idag. Idag var han ändå med och vann dueller och det tycker jag var intressant. Sen är det ju... de har ju den där forwarden, han Söderqvist. Han brände ju några chanser och det är lite märkligt. För han är ju där hela tiden. Så det är, historien upprepar sig på något sätt. Va? Och vi ska ju vinna de här matcherna. Vi måste vinna de här matcherna. Och det är jättebra att vi gör det och det är jättekul. För nu måste vi samla upp en liten bank. För sen blir det några matcher som kan vara jävligt svåra framöver. Men man ska glädjas åt segrarna, absolut. Hade vi inte gjort det med Sätra, jag låter det vara osagt, men det är ett annat typ av spel vi ser nu. Och man kan ju säga vad man vill, men det är ett snabbare par vi har än det andra paret som har varit innan. Sen kanske man kunde hitta kombinationer mellan de här som hade funkat helt bra också. Det är inte bara fälla alla, men ja, det har funkat i de här matcherna och det är bra.
Sen tror jag också faktiskt att just det som Magnus är inne på, att David Boviklander hjälper Aido. Jag tror att det är lite så här att, som också varit inne på, de har ju spelat ihop i U21 och fått en liksom en matchning tillsammans. De känner varann och Aido vet vad han ska lyssna efter när det gäller Wiklander. För han är ju en ledare där bak. En ledare som vi inte haft i försvarsspelet egentligen på ganska lång tid.
Men samtidigt, hade det varit Malmö vi möter då hade man inte varit skittrygg med de här mittbackarna heller. Så man får ju allt efter liksom förhållande. Och det är inget fel i det. Utan vi ska vinna de här matcherna och vi har vunnit de här matcherna. Och det har gjort att det var lite andrum neråt. Och till och med börja få lite känning på mitten sådär. Ja, men så får vi se om de håller mot när man börjar skruva upp motståndet lite. Men ingen kan ta ifrån de här segrarna och det ska man inte göra heller. För det har de gjort bra.
Schlebrygge-Monteiro-syndromet.
Ja,
Monteiro spelade bra så länge han hade Schlebrygge med sig och sen så gick det åt helvete.
Jag gillar, inte att jag gillar att de har bytt ut Kennedy, för det tycker jag var synd, speciellt på straffen då, men när han byttes ut så stod Bo Wiklander och samlade och peppade och det applåderade Kennedy och sprang runt i alla spelare. Det där är ju kul med spelare som snackar, som inte bara går omkring och är sin egen värld och egen bubbla. Och vi snackar mycket om att vi har många ledare och det har väl inte riktigt synts egentligen det senaste 1,5 året sådär jättemycket. Men här kommer in en kille som egentligen vet vilken roll han har och gör det jävligt bra. Det är cred. Sen om det är någonting att bygga vidare på eller liksom för röda den här säsongen, det är ju en annan diskussion.
Sen tror jag också så här att man har ändrat spelat lite i övrigt också. Det känns som att man ligger ju, man pressar ju inte alls lika högt. Laget är mer samlat tidigare. Man har både Smarason och Filip Haglund på kanterna som båda två ganska centrala spelare egentligen, som kommer in och hjälper till och vinner mycket i luften. Man kan hissa bollar i luften ut på kanten till Haglund som kan nicka vidare och skarva. Det vapnet har man ju inte haft tidigare.
Men vi körde ju väldigt mycket centralt och vi förlorade det centrala mittfältet tycker jag precis genom hela matchen. Det var ju helt bedrövligt att se alla de här liksom halvlångbollarna upp på centrala mittfältet och så var vi av med bollen den gången.
Nej, men det är det. Jag tror att de två grejerna tillsammans då, att man har fått in en ledare längst bak och en Aido som funkar bra eftersom att han är så snabb. Han löser mycket. Han är snabb, han är spänstig, han vinner bollar i luften. Och Wiklander som manar på, plus att man har flyttat ner laget lite grann och samlat ihop laget. Så att det är mindre ytor för motståndarna att spela på.
Ändå så kommer de ju förbi ganska mycket. Om det nu är så pass mycket mindre ytor, hur kommer det sig att man faktiskt kommer förbi hela tiden egentligen?
Idag är det faktiskt främst då i första halvlek så är det Solheim som har jätteproblem med Söderqvist på den kanten. Han kommer runt flera gånger. Och så är det när man flyttar över. Det var ju nästan mer 4-4-2 idag. Eller 4-4-1-1 eller vad man ska säga. Men då flyttar man över mycket mer. Då lämnar man ju den bortre kanten när man inte lyckas få press på mittfältet. Vilket det är lätt att man misslyckas med det när man spelar lite djupare ner. Så kan de vända, de har spelare som är ganska skickliga där inne, Kalmar, som bra passningsspelare som kan vända spel. Och det var det som hände några gånger när de här chanserna skapades.
Vi har ju ett mittfält där vi har tre stycken, två utpräglat egentligen defensiva spelare som bara ska vinna boll. Så Isaksson ligger väl någon mitt i mallen där på någonstans. Han har ju ändå uppenbarligen vissa offensiva kvaliteter. Men det är inga snabba killar och det är där de egentligen förlorar idag. Så att vi kommer undan med segern här ska vi vara jävligt glada, men några av de mittfältarna vi möter är ju mycket kvickare, så vi kanske vinner bollen, men när vi ska slå en bra passning sen då tappar vi det för Kennedy längre upp i banan, medan Kalmar kanske är lite snabbare men å andra sidan inte har jättemycket spets framåt, så det jämnar på något sätt ut sig. Sen är det ju det här med marginalerna när det blir mål. Första straffen vet jag inte riktigt vad som händer, men det är svårt att se, och 2-1 målet är ju också verkligen mycket slumpens skördar, alltså känns det ju styrningar hit och dit, men det är som det är. De gjorde en kvittering som också inte kanske var otagbart där. Men det händer grejer och då måste man kunna parera det, och det gör vi ju, så det är bra. Men det är inte, det går ju liksom inte att säga så att nu är det en stor vändning och allting ser jättebra ut, för så är det ju inte, och det vet vi alla inne i sina, men vi skiter i det just nu. Nu är vi glada att de här poängen, och så får man liksom tänka större, och det är jätteintressant. Kommer in nya spelare igen, vilka positioner vill man plocka in dem på, vad jobbar man med? Ja, det lär ju hända en del den här veckan kan man tänka sig.
Ja, vi kan återkomma till det. Filip Haglund då, som vi inte egentligen har nämnt i någon större omfattning, han gör ju fantastiska matcher från den positionen när han är på nu tycker jag.
Det är nog en väldigt tydlig roll. Innan matchen mot Kalmar så sa han ju själv att han hade fått order om att...
Gävle menar.
Ja, mer mot Gävle. Att han hade fått liksom order om att komma in i det offensiva straffområdet med sina diagonala löpningar. Han är bra på huvudet, han är stark på det. Sen är han ju ingen ytter, så det är ju inte så att han tar emot bollen och slår två en dubbeltunnel och går förbi och slår ett inlägg. Utan han gör, den rollen gör han väldigt bra. Sen så blir han också nyttig när man spelar spelet som man gör. Han är inne mycket centralt och vinner mycket bollar, och i uppspelsfasen så kan man sikta på honom med lite längre och lite högre bollar så han kan skarva vidare. Det såg vi flera gånger den här matchen också, att han, så att den rollen är ju, den är ju så att säga omgjord för honom just nu. Det är inget utpräglat ytterspel vi pratar om, men det handlar som sagt skit i hur det ser ut för Hammarbys räkning just nu. Nu måste man vinna matcher och försöker man skruva på det. Nu har de gjort det bra de här två matcherna, nu får de fortsätta att skruva och sen de kan ta en trea igen mot GIF Sundsvall.
Det är ju lite intressant med Torsten Behös situation i laget. Alltså, så först får han inte spela knappt någonting, sen får han spela vänsterback och sen så förlänger man kontraktet och sen så skickar man honom på bänken och tar ut Haglund på kanten. Och man bara... Ja, det kanske han är, i och för sig. Okej. Då är vi kanske den anledningen man gör det bytet ändå. Men det är ju intressant att se hur vad som kan hända i truppen så att säga. Men okej, är han skadad, det visste jag inte. Så då är han inte tillgänglig överhuvudtaget, så då blir det en skillnad.
Men det är ju kul med Haglund om, när nu är Torsten Behös, annars hade vi ju sett Torsten Bö där, va? Och ändå tycker jag liksom att balansen i det här laget har varit, givet återigen det motstånd vi har haft, har varit mer intuitivt eller känts mer naturligt för alla på planen. Så att det har inte varit sämre på något sätt tycker jag, utan tvärtom, det har givit frukt.
Man har också kunnat göra det här, det är lägligt om han är skadad. Det är ganska tacksamt att göra den typen av justering nu, där det inte behöver se så snyggt ut, det behöver inte vara så offensivt, det behöver inte vara snyggt eller fartfyllt. Det måste ge 3 poäng på något jäkla vänster. Och nu har det lyckats med 2 matcherna, så det är bara att lyfta på kapsen och så tar det vidare till nästa fight.
Om vi tittar på startuppställningen så såg det väl före matchen ut som att vi skulle ha Smarason på topp och Kennedy till höger. Men så såg inte spelet ut, va?
Precis. Han låg ju bakom Alex. Jag måste säga, jag lider lite med Alex. Jag tycker att han har jävligt bra kvalitet i straffområdet. Men vi är ju egentligen aldrig där. Och i de skedena av matcherna, alltså mot slutet, när det blir mer sånt spel där det händer mycket i straffområdena, ja, då har vi alltid plockat ut honom. Det är så jävla märkligt det där, för att han får ju en roll. Vad är killen? 1,70 eller någonting. Och han ska ta ner bollar, hålla i och fördela vidare. Det känns helt otacksamt mot honom som spelare. Det finns någonting där, så att om man skulle ha mer tyngd och att han skulle kunna få vara en utpräglad runt och i straffområdet spelare, då tror jag han skulle vara jävligt mycket nyttigare egentligen. Han gör ju sin roll bra, men det blir lite så här, nu går det match efter match där han igen nästan knappt kommer till avslut, vilket är ju helt sjukt egentligen med tanke på vad vi har sett att han kan göra. Så det är, men ja, nu är det så. Nu får alla tugga i sina roller. Man måste ju liksom trycka igenom de här matcherna. Men där finns det någonting som man skulle kunna skruva på och få till och bättre. Men precis som du säger, Kennedy han är bakom honom då. Och då har vi ju, ja, jag vet inte, den rollen var lite konstig. Det blev liksom inte, han får inga bollar igenom stickare till Alex. Och om Alex får en stickare, är det rätt spelare att springa på djupet heller? Det blev lite sådär. Ja.
Nej, men Alex hade ju en bra chans, så att det var synd att han inte fick möjlighet och det var ju precis en sån genomstickare du pratade om. Sen skulle jag vara, om vi ska stanna kvar vid våra forwards, så jag är jäkligt intresserad av vad Romelu egentligen fick för instruktioner när han kom in på banan. Han ställer sig ju liksom i mitten av grisen och står i princip och tittar och har han bidrar, alltså det är som vi spelar 10 man känns det som sista, för han bidrar fasiken varelse i det offensiva, defensiva eller vad säger man i det tidiga försvarsspelet om man säger så, eller ens i det sena defensiva försvarsspelet.
Det märkliga är för att när Renny kom in mot Gävle så kunde man ju förstå varför, för att det var ju, då hade vi dragit oss tillbaka, vi hade våra 2-0 och han kan kontraslå, det är rätt rimligt. Lite sån känsla var det ju på sätt och vis nu när Romelu kom in också, men han är ju inte en sån spelare. Jag vet inte, vad har Renny gjort? Har han varit dålig då i veckan? Eller är han trött? Alltså det blir så jävla konstigt. Vad har Romelu gjort som är så att nu får han chansen? Nu ska han äntligen fortsätta den här halvtimman som han får varje hemmamatch. Det är jättemärkligt. Jag förstår inte alls tanken med det där faktiskt.
Nej, men så är det ju alltid med byten. Och det är lätt att hade han gjort mål på den där räden han hade så hade det varit fantastiskt bra. Men han bidrar väldigt lite. Alltså på de 30 minuters inhoppen han har fått match efter match så har ju inte han producerat egentligen någonting.
Det är det jag undrar. Vad hade han för instruktioner? Det vore jäkligt intressant att veta. Liksom, är det större högt upp eller? I don't know.
Men varför byter man ut Alex efter 60? Det är minst, vem man byter in, det kan man ju, det vet ju de nere på bänken vad de har tänkt mer. Men varför byter man alltid ut Alex efter 60 eller 65?
I det här läget, varför inte få in Khalile då? Han hade inte gjort det sämre i alla fall. Han är nu...
Han har nog frostskador på fötterna, tror jag. För alltså nu känns det som att han och Renny har fått byta. Alla ska ha sin roll i laget, pratar vi om här. Och nu får nog Khalili tugga uppvärmare här och springa fram och tillbaka.
Se honom med vattenflaskorna nästa match.
Ja, han satt på bänken. Ja, han gjorde det. Ja, okej, ja. Ja, där är han ju van i för sig, så att han kan ju den rollen.
I övrigt då, den här matchen, vi var inne på Gävle, ett bottenlag som vi ska kunna vinna mot Kalmar. Ett mittenlag som vi nu faktiskt passerar, som vi ändå har svårt emot. Hur långt har vi kommit liksom ur den här svackan med det här spelet? Vi har tagit 6 poäng, men hur långt ur svackan är vi?
Jag tycker det beror helt och hållet på vad man har. På samma sätt som man har en tränardiskussion, så får man ta det utifrån vad har vi för ambitioner med det här året. Liksom. Är det nu att tugga oss kvar, eller egentligen blåsa av säsongen nu och liksom börja om nästa år? Det vore ju det fina, känns det som just nu. Men det är ju inte riktigt så det. Och då måste du vara och tugga poäng mot sådana lag som Kalmar, Gävle, Falkenberg, Helsingborg och Djurgården. Plus Sundsvall och Helsingborg, de som är något över oss.
Jag tror inte man har kommit så jättelångt ur någon svacka, utan man har gjort en ändring som man var tvingad till, mer eller mindre, för man var tvungen att få till en förändring, man var tvungen att få till och vinna poäng. Men spelmässigt tycker jag inte det, förutom att man har justerat försvarsspelet som känns tryggare, men det ska man inte vara sån i och för sig, men hade det här försvarsspelet spelats med de tidigare spelarna, så tror jag också att det hade fungerat bättre, eftersom att snabbheten som Aido har är alltid bra att ha, men den är mindre viktig nu när man ligger lite lägre, tycker jag. Men de har gjort en ändring, de har fått betalt för det, det kommer nog vara så. Det är inte så att det här laget nu, för att man har vunnit 2 matcher eller tar poäng mot Sundsvall eller vinner mot Sundsvall, kan kasta bort den här grejen och börja spela med en helt annan balans i laget och börja pressa högt igen, utan den här säsongen får nog bli så, tror jag, att man får spela av den lite grann, försöka såklart utveckla saker och ting, men jag tror inte att man kommer att få se någon ny stor förändring i spelet under de resterande omgångarna. Så mycket svårt att se.
Alltså i sak har ingenting förändrats. Det enda som har förändrats är att vi inte ligger i den omedelbara liksom nedflyttningsstriden. Och det ska vi ju under inga omständigheter göra i alla fall. Problematiken det här året är precis samma som förra året. Vi har en helt annan ingångsvinkel på varför vi har den här tränarkonstellationen och hans ambitioner med vad han vill göra med Hammarby och svensk fotboll och alltihopa det där. Vi behöver inte älta det en gång till. Men det är ingenting som har förändrats i sak. Att fokus har flyttats från att vi håller på att åka ur till att vi kanske kan etablera oss i mitten av tabellen förändrar ju ingenting i det hänseendet, utan det gör ju bara att man slipper gå hem med magsår efter varje match. Men det är några matcher till som kommer ganska snart där. Jag tror vi ska möta, det var någon som skrev 2, 3 och 5 eller någonting i tabellen. Jag har inte spelkommit exakt ut, men efter Sundsvall. Och då är det frågan om vi tar 3 segrar i de matcherna, och då kan det gå ganska snabbt, precis som det har gjort för oss nu. Så att läget är lite lugnare, men i sak så har ju ingenting förändrats. Alltså frågetecknen för hela upplägget för säsongen och hela spelartruppen och alltihopa, allt det där kvarstår, allt är kvar, men det är lite lugnare nu.
Men det som däremot är väldigt intressant på sättet man spelar nu är att det här sättet att spela passar ju ännu bättre mot bättre lag. Om ni förstår vad jag menar. Alltså att man ligger lite lägre, ligger lite mer kompakt. Däremot kanske man behöver justera positioner då på några spelare igen då, för att kunna spela ett bättre rent kontringsspel, omställningsspel. Om man får ordning på det defensiva spelet.
Men det känns som ett mittfält med Israelsson, Persson och Haglund plus random snabb kille liksom, kommer ju ha svårare mot bättre lag att göra sig gällande. Man kan ju inte bara vinna matcherna på att man springer omkring och sparkar på hälsena. Man måste ha lite högre ambitionsnivå. Och det är därför det funkar i det här fallet. Och mot Gävle och kanske mot Sundsvall ytterligare något lag. Men över tid så är ju inte det vägen framåt. Och sen kan jag hålla med om att själva uppställningen och taktiken bakom det är ju naturligtvis tacksammare.
Nej, men det jag menar då att då kanske Filip Haglund inte är så lyckad i kontringsspel till exempel. Sen vem som ska spela, vilka 3 som ska spela centralt eller vilka 2 som ska spela centralt eller hur man nu väljer att ställa upp det. Men alltså att man har flyttat laget bakåt i planen, att man är mer kompakta, det kommer ju vara bättre när man möter bättre lag. Man möter Malmö FF eller IFK Norrköping som är skickliga och spelar snabbare och kommer att ha bollen mycket, mycket mer än vad Gävle och vad Kalmar har haft. Och även Sundsvall kommer ha bollen mycket, gissar
jag. Jag tror Kalmar ett tag hade 58% bollinnehav efter första halvlek. För att jag såg någon sån siffra. Det är lite så okej, men ja, vi laddade ju det i alla fall. Så det var ju kul.
Till nästa match så kommer vi att ha nya spelare i laget. En av dem är ju Padiba till exempel, som redan har, han har ju själv bekräftat att nya övergången är klar.
Ja, plural.
Ja, plural. För det pratas ju om ytterligare spelare just på mittfältet då, den här rollerna som vi nu pratar om. Det har pratats om spelare man har budat på i Norge och så vidare. Är det där vi behöver spelarna? Det pratas ju mycket om att det är försvarskris egentligen. Eller är det mittfältet som vi behöver byta?
Det beror på om man pratar om 2016 eller 2017 som är rätt populärt när man värvar spelare. Men ska man fortsätta med den här typen av spel, alltså att ligga lite lägre och för att bli liksom, som jag sa innan, när man möter ett ännu bättre motstånd, då känns det ju igen som att det är kantspelare och lite fart på kanterna som kan hota. Och eftersom att inte Alex eller Romolo är speciellt vassa på den här typen av spel som man spelar nu, så men man kan inte heller överbefolka sig, man har kontrakt på spelare och så vidare. Samma sak, nu har man pratat om att ta in en ny mittback, då sitter ändå den här truppen med 5 mittbackar i sånt fall om ingen försvinner. Och jag har ju svårt för det här när man hamnar i sån otrolig obalans i truppen med osund konkurrens på positioner. Det är inte heller helt bra.
Principiellt så finns det ju ingen spelare i Bayern som är oersättlig. Alltså det, man måste ändå ha med sig det någonstans bakhuvud. Det finns ingen som man inte kan byta ut. Det finns viss reservation för lagkaptenen. Han har lite sådär, mandat att spela tills han egentligen knappt kan gå. Men med alla andra kan egentligen bytas ut. Vi har en målvakt som inte är sylvass heller, trots att han är någon form av EM-turist och alltihopa. Så det finns platser att byta ut på. Jag skulle helst se att man kanske stärkte försvaret och såg över det. För några av dem. Men nu är vi inne på ersättare för ersättarna som ersatte några bara för något år sedan. Och det är en ganska stor diskussion. Men det är klart att vi kan lyfta in en spelare på vilken position som helst egentligen och hoppas att de stärker. Men det som är jävligt viktigt är att de vi plockar in nu måste vara sådana som stärker startelvan. Vi kan liksom inte hoppa in och ta någon från bänken eller någonting. Eller nu har vi plockat några spelare som kanske är bra nästa år. Det blir väldigt konstigt sätt att se det. Det är nu vi behöver någon som lyfter nu. Och vem vill då skriva på för Hammarby som håller på att slå sig i botten? Ur det perspektivet kan den här segern gjort ganska mycket för sista liksom, sucken på silly season, att någon kanske ser att de verkar inte vara totalt jävla körda ändå. Så att, ja.
Man kan ju fråga vad Padiba spelar in i den ekvationen om du säger att det måste vara folk som kan också faktiskt tillföra och förstärka laget. Han är säkert jättebra och springer som ett juhu, men jag såg hans match mot Djurgården. Visst, han har ett bra löp och ett bra driv, men jag vet inte om han är den som förändrar någonting. Det tycker jag inte.
Det är ingen frälsare. Nej, men däremot så kan han kan ju vara en sån spelare som passar lite bättre just speciellt nu då, om man ska spela på lite mer kontring och på lite mera ligga lite lägre och spela på omställning, för han är snabb i djupled, han är duktig i djupled.
John Holmström ansluter som sin vana efter presskonferensen. Vad har du att rapportera därifrån?
Ja, det, nu kör vi igång någonting här. Så, tack. Det som var intressant på den där presskonferensen i så fall, det var väl ändå att den andra säger den här matchen, vi har tillräckligt bra försvarsspel för att vinna, för att Kalmar har ju tillräckligt bra chanser för att vinna matchen, så att det, och han tycker att det här var det spelskickligaste laget som vi har mött i Allsvenskan hittills i år. Det var det AIK sa också, när de ville ju helt utspela det borta mot Kalmar, det blev vi i första halvlek också, men ja. Och att frågan om nya mittbacksparet då, att han nu säger att ja, men U21 har funkat jättebra tillsammans, de har fått spela tillsammans och det, än så länge så är det ingen motstånd som har hittat några svagheter, jag hoppas de inte gör det, sa han om det. Så pratar de om det här, att det här med, har vi gått tillbaka till, har vi ändrat fotboll nu? Han säger att ja, nu spelar vi försiktigare fotboll. Och det han sa där, ungefär, han inte riktigt antecknat allting, men det finns ju att se på nätet också. Man sa att vi ska vara tacksamma för att vi har fått se Hammarby spela framtidens fotboll. Och att, jag skulle vilja säga att vi kan vara tacksamma för att Hammarby har försökt att spela den fotbollen. För jag har inte riktigt sett den med den farten som han vill att vi ska spela det så. Men i alla fall, nu har vi i alla fall gått tillbaka till en försiktigare fotboll. Inte lika mycket följa om fotboll. Men att vi måste bli vassare och bättre på kontringar. De kontringar som vi får. För att kunna bli effektivare. Det är det viktigaste. Sen var det roligaste avslutningen att Gurra på UNT frågade att Nanne, hur når man dig egentligen? Jag försökte ringa i 2 dagar. Jag kastade telefonen, säger han. Jaha, men inte, nej, men den är borta. Så här. Var det någon annan journalist som var inne? Nej, men jag vet inte. Men han var på, det var en jättekonstig avslutning på presskonferensen. Men han var på gott humör och det var inte så mycket konstighet med den matchen att prata om. En hälsning också från Polle som är speaker. Mötte honom här ute. Ni kanske hörde det när Johan gör sitt mål. Som egentligen inte är Johans mål om jag ser reprisen. Det är ju 3 backar som sparkar in själva. Men i alla fall, när han ska ropa Johan så hör ni att det blir någon jävla skånsk variant där. Han dröjer innan han säger Persson. Jag tänkte direkt, vad gör han nu? För han har lovat att aldrig göra det. Men han påstår i alla fall nu att han svalde en fluga. Det var absolut inte meningen. Så nu vet jag, det var absolut inte meningen. Det kommer inte ske igen.
Fluga inne på arenan här.
Det är en jävla rolig grej, för att jag tänkte precis samma sak. Nu försöker han göra den här liksom, ropa förnamn efter namnprylen. Alltså, vad fan har vi börjat med det nu? Men, liksom, men nej, tydligen inte då. Det var väldigt mycket flugor här tydligen.
Nämndes Padiba på presskonferensen?
Nej, ingenting.
Nej, det är ju bekräftat av Padiba själv i alla fall, så att han dyker väl upp här i veckan, så får vi se. Eller om han kanske stannar i Sundsvall och han hänger ju där ändå just nu, så att han kan väl, behöver inte åka fram och tillbaka till nästa helg.
Nej, men det är ju säkert jättekul för ledning, sportslig och annan ledning, att kunna presentera på nyförvärv lagom till innan medlemsmötet på, vad är det, torsdag tror jag, va? Den 11.
Det är samma dag som transferfönstret stänger, så att, ja, okay, det bör ju vara okay, klart då.
Precis, och så då kan man ju liksom få med sig den grejen, för då har man ju alltid några frälsare att slänga fram som ingen kan liksom granska innan det. Så det är en bra grej, men det är kul. Det är kul när nya spelar in, det är alltid spännande. Det kan bli pris vad som helst, vi får se. Den här killen som de hade budat på i Norge såg ju bra ut på YouTube, men det finns det ju många som gör det. Så, ja.
Vi får väl se vad det blir för några, om det blir några fler. Men det har ju låtit hela tiden som att det ska komma några stycken. Och Padiba är ju bara en, så det bör dyka upp något mer konkret namn här i veckan. Vi får väl följa nyhetsmedia och fotboll direkt och de här sajterna. Se vad det finns för någonting som dyker upp. I övrigt då, ja, informationsmöte på torsdag. Som vanligt, intressant att gå dit. Får se om jag hinner, jag faktiskt tyvärr tvättstugan. Nej, det är jobb och annat som tyvärr stör den här gången. Så jag ser om jag kommer loss. Men det är alltid intressant att gå på informationsmötena. Och sen då, transferfönstret stänger den 11:e och det är på torsdag. Och så får vi se vilka som är redo i sådana fall i laget och som då egentligen bör gå in direkt.
En kommentar, för att med folk är inne, man läser på alla möjliga sajter och det är olika klausuler och det är paragrafer. Man kan ha massor med åsikter om de sportsligt ansvariga i Hammarby, det vet folk att jag har. Men det blir lite fånigt att varje gång någon förhandling som Hammarby är inblandad i alltid ska framställas som att vi är de som ger efter för liksom den andra parten. Kom ihåg när ni läser någonting på Twitter, vad är det, 140 tecken eller någonting? Det är ganska svårt att skriva ut ett liksom 100-sidigt kontrakt på 140 tecken. Ja, men det blir lite fånigt. Till och med jag kan reagera på att man alltid hittar någon vinkel där vi framstår som det är de som har dragit och liksom gjort en eftergift. Det behöver ju faktiskt inte alltid vara så. Det kan ju också vara en anledning till att en förhandling drar ut på tiden, att man, den andra parten måste börja väga saker för och emot. Med det sagt så är det ju ändå rätt sent att börja plocka in spelare nu jämfört med många andra klubbar. Men jag tänk efter för när ni läser grejer, för att det blir lite löjligt faktiskt.
Sen, lite grann är det väl så här också att klubbar, en del klubbar vill ju att saker och ting ska komma ut. En del klubbar vill absolut inte det. Och Hammarby har väl varit en sån klubb förut där det har sipprat ut ofta. Och det är inte bra för förhandlingar kanske i alla lägen. Nu är det ju relativt vattentätt. Va? Så att det för sig går arbete med att förstärka den här truppen, det är 100% övertygad om. Men att bara för att inte det kommer ut en massa rykten om att han och han och han och han och han och han är aktuell, så jobbar man säkert tillräckligt många timmar för att jaga spelare, det är jag säker på.
Ja, men exakt, och det, märk väl, jag kommenterar inte varför åker vi till Brasilien flera gånger och så plockar vi hem Romulo. Det är inte den diskussionen vi tar, utan nu handlar det bara om få Dibba någon, betalar vi extra pengar för att han inte ska möta oss i, alltså vad fan, släpp det där och gå vidare. Är det intressant, det är ju liksom, är det rätt spelare för oss? Ska vi ta dem överhuvudtaget? Den diskussionen är mer intressant. Någon jävla klausulteknikaliteter och som att det skulle vara något bevis på någonting, det tycker jag bara, det är bara tramsnivå.
Det där är väl en av de riktigt sunkiga sakerna med supporterskap, att det blir så här, har vi inte gjort mål i två matcher och nu jävla måste det och så. Precis som att gingen då säger, fan nu har inte Alex gjort mål, vänta nu, börjar slå i sin kalender och vem kan vi värva nu? Alltså det är ju, vi har heltidsanställda som jobbar med det här hela tiden. Sen vet vi inte hur de jobbar, jag säger inte att de är ofällbara, men att supporterblicken på det är ju att nu måste vi ha en vänsterback, varför är inte det värvat just nu? Fan, de gör ingenting. Alltså det blir jävligt enökt så. Det jobbas ju garanterat konstant för sådana här saker. Det är deras enda jävla uppgift, är att förbättra laget på varje punkt. Och det jobbas med, inte dygnet runt, men under arbetstid som missen.
Och precis, och det är egentligen nästan ett eget program. Alltså tycker man att de jobbar till, alltså gör de, är det rätt personer som jobbar med sakfrågorna? Men det, vi lyfter inte det i den här sändningen, för det har vi haft så mycket tidigare om. Det kan bli en diskussion på mötet, kan jag tänka mig. Alltså det lär ju kunna komma upp då i förhållande till andra klubbar och vad de plockar igen.
Beroende på hur många som presenteras.
Och det skulle man ju egentligen vilja veta då. Kanske på interna, det ska ju inte något som de ska publicera på hemsidan, men kanske i sådana interna möten, man får höra lite, få lite överblick över hur, vad har ni jobbat med den här senaste tiden? Man har ingen aning om, vad gör de för jobb? De kanske askas, det vet vi aldrig. Det är det man skulle vilja veta lite mer för. Sen när det blir årsmöten, vilka ska man välja in? Och nu väljer vi inte en gingan, men du förstår vad jag menar. Att man skulle vilja ha lite mer, kanske på interna möten, att bara medlem får komma. Där tycker jag att de skulle vara mer öppna med. Hur har vi jobbat? Har någon vad heter det, inblick i det? Har någon fel rannsakan själva? Kan de se vad de har gjort fel eller vad vi har gjort bra? Och så vidare.
Men det tycker jag genom åren faktiskt, just de här informationsmötena har varit väldigt öppna. Det blir ofta, ja, utom något enstaka möte, men annars är det väldigt öppen kommunikation på informationsmötena.
Det håller jag med om. Men de som förväntar sig enorma förändringar efter mötet, det är liksom kära och fjädrar eller generella hyllningar. Riktigt så tenderar det inte att vara. Men man ger ändå de personer som är ansvariga möjlighet att lägga ut texten om vad de gör. Och sen får man liksom gå tillbaka och fundera på om man tycker att det verkar vettigt eller inte. Alltså det är precis samma fråga som okej, vi räddar, möjligen har vi börjat rädda kontraktet på ett vettigt sätt nu de här senaste två matcherna. Det är jättekul, men det är fortfarande så att vi har en tränare som säger att han ska göra en sak och sen får han ställa om spelet varje år. Det är ju en helt annan fråga. Vi har inte gått in på det här, men möjligheten finns att ställa de frågorna på ett sånt möte. För vad tycker du själv? Alltså, tycker du själv att det här rullar på i den takt som du hade hoppats på? Och så vidare. Och så vidare. Och det brukar kunna bli ganska bra diskussioner på de mötena faktiskt.
Där brukar Nanne vara ganska öppen och han är betydligt grinare på presskonferenser, kan jag säga. Folk som undrar varför ställs ett order frågor, men det är ingen idé. Jag har varit på väg flera gånger, men jag vet att jag kommer få ett blaha blaha svar, för han kommer inte där på presskonferensen svara mig rakt och ärligt. Men där, apropå det du sa nyss, så kom jag på att en förlängning i det han pratade om, att nu har vi gått tillbaka och inte riktigt spelar framtidens fotboll, att vi ska vara tacksamma att han har fått se hur vi spelar framtidens fotboll. Men där erkänner jag också att vi inte har haft riktigt rätt spelarmaterial för det. Det är så här, ja, men vilka spelare då vill man ju, då där vill man ju ha följdfråga, precis. Vilka är du inte har fått? Har du inte fått de spelare du vill ha haft? Och det är klart att han inte har fått alla spelarna han vill ha haft. Det vore ju utopiskt, men och så vidare. Där såna frågor kan man ju ställa vidare på medlemsmötet.
Nej, men jag skulle vilja säga återigen, de här medlemsmötena, de har vi ju flera år nu en historik av att ha haft, och de tycker jag har varit väldigt bra. Och framförallt så, de har alltid varit, oavsett om det har gått bra eller dåligt, och det tycker jag liksom visar på i alla fall en öppenhet från ledningen att ändå liksom försöka kommunicera. Och mötet på torsdag hade ju kunnat haft en helt annan karaktär än vad den annonserades väl för någon dryg månad sedan, och den kunde ha haft en helt annan karaktär än vad jag gissar att den kommer ha i alla fall.
Fast där, om jag inte hade den åsikt. Alltså, det mötet skulle ju egentligen ha hållits i slutet på maj, början på juni. För det är så det ser ut. Och ska det vara ett efter säsongen. Då kunde man inte av olika anledningar ha det här mötet. För folk hade inte tid och det var allt möjligt. Då kan man ju spekulera i. Trodde man att det skulle ske förändringar under EM och kanske de första omgångarna direkt efter EM som skulle lugnat ner tendenserna som var mot i våras. Och så. Men det, ja, det
konspirationsteorier och foliehattar på.
Jag vet vad jag tror i alla fall. Jag tror att man kunde ha haft ett möte någon gång under perioden maj-juni utan några som helst problem. Och jag tror också att jag kan tänka mig vad karaktären på det mötet hade varit. Och jag tror att man räknade med också när man mötte Falkenberg hemma ett resultat som skulle lugna. Och det blev ju inte riktigt så. Det, ja.
Det, säga, det är ju ändå en ledningsmöj, liksom valfrihet med liksom prerogativ, eller säger man, det är de som bestämmer. Om de tyckte att det var av att det skulle varit lugnare upplägg eller liksom funnits bättre saker att prata om, mer att prata om kanske, så liksom, då ger de det får de bestämma, känner jag.
Fast det är ett årsmötesbeslut, så att det är taget med, baserat på, som jag själv skrev motionen som föranledde själva mötena, så vet jag det. Men vad fan, okej, någon månad hit eller dit, diskussionen lever vidare ändå.
Men det är väl bra att de liksom tänker över när de har dem och liksom lägger dem när det finns någonting. De kanske hade såg pipeline och sa, det är ingen idé att vi försöker ha något möte förrän vi har någonting vettigt att prata om.
Det är ju din tolkning. Jag vet. Det är klart att det är lätt att lägga ett möte när man har vunnit derby när man har liksom just torskat det. Alltså det. Man kan ju säga så. Det kan vi för en som helst begripa att det.
Ja, ja. Vi lämnar den diskussionen och säger gå på medlemsmötet på torsdag, oavsett om den är flyttad hit eller dit en månad eller två. Gå dit i alla fall. Och sen så blir det ny match om en vecka mot Sundsvall och vad sa du?
Det är damderby imorgon. Tyvärr.
Just det.
Till Solna.
Just det, borta match mot AIK, va?
Fri entré. Och Gnaget brukar vi ju spöa till och med ännu mer bland damerna.
Kul, då hoppas vi på det. Kanske be mig dit i alla fall, för imorgon kväll är jag ledig. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Jag tror, eller är säker på, att efter nästa hemmamatch så blir det inget eftersnack där jag är med, för då är jag bortrest. Men så blir det lite ojämnt fördelat de här eftersnacken under det här året, men så får det bli. Och just det, Stefan, vad skulle du säga till dem som anser att vi inte vinner i samband med våra eftersnack?
Det finns ju någon idé om att det är bara Bajens eftersnack är lika med att vi förlorar, och in your face är väl ungefär vad jag tänker.
Ja, det är bra. Med de orden slutar vi för idag. Tack så mycket Stefan, Magnus, John och Johannes, och så heter jag Kent, och så hörs vi vid något annat tillfälle. Tack så mycket, hej.